Jag läser från Filipperbrevet 3, 1-16. Alltså mina bröder, gläd er i Herren. Att jag upprepar vad jag redan har sagt besvärar inte mig, och er ger det trygghet. Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönderskärelsen. Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre, så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré följd av hebreer, i laglydnaden farisé, i trosgivaren kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka. Alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt, ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.
Hej. Är den på? Nej, det låter. Men vad bra. Det låter bra också. Hoppas jag. Annars får du vinka där nere. Eleanor heter jag. Jag är er pastor på 15%. Som någon slags vikarie. Predikar och finns tillgänglig för samtal. Så är det någon som vill sitta ner och samtala med mig, så det är bara att höra av er. Mina kontaktuppgifter finns på hemsidan. Och jag har mycket tid till det. Så var inte rädd att höra av dig. Jag leder också församlingsplanteringen i Berga, som ni är moderförsamling för. Och nu ska jag då predika den här texten som vi fick höras läsas här. För att just nu så går vi ju då igenom Filipperbrevet i den här församlingen. Och den här texten innehåller ju jättemånga saker. Det har räckt till alla fall minst 3 predikningar. Så att jag har plockat ut lite saker. Från den här texten som jag vill lyfta fram. Och rubriken för det här har jag satt: att ha all sin stolthet i Kristus. Men vi kan titta på första versen. Min första bild. Alltså mina bröder, gläd i det Herren. Att jag upprepar vad jag redan har sagt besvär inte mig, och er ger det trygghet. Och lite det ska jag göra idag. Jag ska repetera lite av såna saker som jag sa när jag predikade här för några veckor sedan. Då jag predikade från kapitel 2. Och vad är det han upprepar här? En del menar att det kanske är den här uppmaningen glädje i det Herren som kommer flera gånger i Filipperbrevet. Men en del menar att det som kommer nu är egentligen en upprepning av saker som han har sagt tidigare i det här brevet. Men han säger det med andra ord. Så att därför kommer igen lite saker som jag har sagt förut. Och det jag gjorde då när jag predikade över första delen i andra kapitlet var att jag pratade en del om heder och skam. Den predikan finns inte som ljudfil på hemsidan för det blev något tekniskt problem. Men då sa jag att i en skuldkultur som vi delvis finns i utifrån att vi har en kristen kultur, så när man uppfostrar sina barn, när man ska lära dem vad man ska göra och inte göra, så säger man i en skuldkultur: kasta inte sten, för det är fel. Men i en skamhederskultur så säger man: kasta inte sten, för det är skamfullt. Så gör man inte. Och så sa jag att även om vi har funnits och finns i en skuldkultur så sitter ju där ihop. Till exempel, jag nämnde det exemplet om man blev gravid på 1800-talet utanför äktenskapet, så var ju det en jättestor skam. Man menar ju också att det är fel att ha sex utanför äktenskapet, men det var också en stor skam. Och det kanske var just det som gjorde att man undvek att bli gravid utanför äktenskapet. Inte för att det var fel eller för att det var synd, utan bara för att det här är en sån skam liksom. Och det visar ju hur starka de där krafterna är, att det är kanske snarare det som styr oss, vad folk ska tycka och tänka, än om någonting är rätt eller fel. Och när jag läste den här texten och tänkt på det med skam och heder och vad Paulus säger här i den här texten, så jag tänkte en del på det som har rört sig i sociala medier nu, mycket kring samtal om PK-samhället eller åsiktskorridorer. Och nu får ni pröva det som jag säger nu i era husförsamlingar när ni ska samtala om detta, om jag har rätt eller inte, för jag har inte tänkt den här tanken klart ännu. Och det är ju när man pratar om det där att man tycker att det är för trångt och det här liksom PK-ramen. Vad är det man upplever om man hamnar utanför den ramen? Är det inte just detta att det finns en, att det här har med just med skam och heder att göra? Att när man är utanför ramen, det jobbar inte att man då gör någonting som är fel, utan att det är sån skam att vara där. Och man tycker att det ska inte vara någon skam. Om du tyckte att jag fattar inte vad du sa nu, så förstår jag det. För det är knappt att jag själv förstår vad jag säger nu, så därför var en halv tanke där. Ni får pröva. Vad är det vi pratar om här? Är det rätt och fel, eller bara vad är okej och inte? Vad är skam? Vad är heder? Tillbaka till den här bibeltexten då. Alltså det som de första kristna i det här antika samhället, som var väldigt präglade av skam och heder, då är de kristna verkligen utanför det som är PK-ramen då. De är utanför den ramen, hur man ska leva, hur man ska tänka och vad man ska säga och så. De bryter ganska kraftigt med majoritetskulturen. Och i det här brevet försöker ju då Paulus peppa dem att ändå stå kvar liksom vid efterföljelsen, även om det kostar på. Att folk tycker att vad är det för människor som lever så här eller tror så här eller gör så här. Han vill peppa dem att liksom hålla fast vid den kristna tron, vid den kristna livsstilen. Och de kristna var då varken PK i romarnas ögon eller i judarnas ögon. Och det som togs upp i den här texten och som vi ska titta på igen nu är det som då har med att de inte är PK i judarnas ögon. Låt oss titta på nästa bild här. Det var det som hade med omskärelsen att göra. Paulus säger att de ska akta sig för de som uppmanar de här hedningarna då att låta omskära sig och på så sätt bli en del av den judiska gemenskapen, och Paulus uppmanar dem att inte göra det. Och för att förstå den här delen så måste jag säga någonting om det här med omskärelse. På 100-talet, eller 200 år före Jesu födelse, så var omskärelsen inte tillåten i Israel av grekerna. De förbjöd omskärelsen. Och omskärelse sågs som någonting väldigt skamfullt. Att liksom skära av sig någonting av kroppen, det var liksom fult. bland grekerna. Och man förbjöd detta. Och det här var ju jätteviktigt för judarna med omskärelse, för det var ju förbundstecknet. Och just för att liksom klara av att vara en motkultur mot detta, ändå stå fast vid omskärelse, trots att folk tyckte att det var fult och att man förbjöd det, så höjde man upp det till någonting väldigt viktigt. Det är så man måste göra i en liten subkultur, liksom, om man bryter mot majoritetskulturen. Att det som är skam enligt de andra får man höja upp till en stor ära. Att det är bra om man håller fast vid det. Och då blev omskärelsen super viktig. De som håller fast vid detta, det är de hedervärda människorna. Det finns en status att liksom göra detta. Men nu när Paulus skriver det här, då har omskärelsen blivit tillåten. Och det var också så att de som var judar, alltså var omskurna, behövde heller inte delta i kejsarkulten. Så det var en slags frikort. Och det kan ha varit det vet vi inte, som var frestelsen i att för de kristna här, för de hedniska kristna som då inte var judar, att låta omskära sig. Dels för att man då fick ett frikort från att delta i kejsarkulten. Men det kan också ha varit just för att det var en stor heder i liksom den judiska gemenskapen att vara omskuren. Och att det är det som frästar på, att det finns en status i detta. En heder i detta. Om vi tar nästa bild. Nej, det hade jag inte med den. Då backar vi. Ska vi se här. Vers 3. Till omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Alltså, där har vi det här med heder, status. Det finns en stolthet. Och då säger han att vi har vår stolthet i Kristus, inte i det här yttre omskärelsetecknet. Och han menar att vi är liksom omskurna på ett andligt sätt genom Kristus. Vi har vår stolthet. I detta. Det finns en stolthet att höra till Kristus. Och sen raddar ju Paulus upp saker att alltså, ja, jag är en sån som har, jag skulle kunna ha min stolthet i det som har med omskärelsen att göra. Och sen att jag blev omskuren på åttonde dagen. Det betyder att han är ingen sån som har blivit omskuren i vuxen ålder, en proselyt, någon som gått över till judendomen, utan han är född inom detta. Han tillhör Benjamins stam, som är en av de finare stammarna. Han är en hebré, vilket antagligen syftar på att han kan tala hebreiska och läsa hebreiska. Det var inte alla som kunde det. I laglydnaden farisé, vilket också var en slags status att man tog lagen på allvar. I trosiver den kyrkans förföljare, alltså att han hade ju innan han blev kristen varit så nitiskt liksom förföljt heretikerna, de som trodde att Jesus var Messias. Han har verkligen varit en trosivare. Och sen säger han att han var rättfärdig efter lagen, en oförvitlig man. Och det kan ju vi studsa till inför, vadå oförvitlig utan synd, går liksom och var det? Ja, enligt lagen så gick det och var det, eftersom det var ju liksom, när vi tänker lagen kanske vi tänker de här 10 budorden, men det var ju massa olika bud. Och bland annat bud som talade om för en vad man skulle göra om man hade syndat. Alltså, i själva lagen fanns det ett system för hur man skulle få förlåtelse genom de här olika offren. Vilket gjorde att man kunde bli oförvitlig i lagens mening om man utförde de här offren, de här ritualerna. Så ja. Men det Paulus säger här är då att jag har skäl att vara stolt. Jag skulle kunna ha skäl att vara stolt. För att jag har gjort alla de här sakerna. Men all den här stoltheten, den här identiteten, den här statusen, den kastar jag över bord. Han har hittat en bättre identitet, en bättre bättre status. Om vi går vidare i den här texten. Nästa bild. Han säger så här: men allt sådant som var en vinst för mig har för Kristi skull kommit att räknas som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt annat förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Alltså Paulus då, som lever i den här heder- och skamkulturen, den antika kulturen. Han har nu sin heder, sin stolthet, sin identitet i Jesus. Och han skiter i vad andra tycker om honom. Alltså, han struntar i förföljelsen. Och då, när vi tänker förföljelse så tänker vi att amen, det var det här våldet, hot om avrättning. Men vad hela den här sociala trycket, vad folk tyckte och tänkte. Det var också en del av förföljelsen. Och vi lever ju i en väldigt lättkränkt kultur. Om ni har märkt det. Alltså vi är väldigt känsliga för vad folk tycker och tänker. Det är därför liksom, vi pratar om det här med PK och åsiktskorridor, att vi tycker det är så jobbigt om någon inte tycker att det jag tycker är okej. Därför ska allt vara okej. Här kommer mina halva tankar här nu, så jag får pröva sen. Alltså, vi är väldigt känsliga över vad folk tycker och tänker. Vilket visar att vi allt mer finns ännu mer i en sån heder- och skamkultur. Och då är frågan, vad har du din status? Är det ditt jobb? Du kan ju pröva då, om det, vad skulle hända om du fick sparken? Skulle hela din liksom status bara, du skulle inte vara någon. Vad har du din stolthet någonstans? Är det i jobbet? Är det i dina studier? Dina betyg, dina meriter? Är det i din partner, dina barn, ditt familjeliv, dina kläder? Vad skulle hända om du hamnade på någon slags institution, på sjukhus eller i fängelse och inte kunde ha dina kläder? Vem skulle du vara då? Skulle du tappa bort din identitet då? Dina talanger. Vad skulle hända om du blir sjuk? Inte kunna utföra det här längre som du var så bra på. Eller ditt förstånd. Om man blir dement, för Alzheimers och tappar det, vad skulle hända då? Ditt rykte, din moral. Vad skulle hända om du blev falskt anklagad och inte kunde liksom försvara dig? Var har du din stolthet och din identitet? Hur viktigt är det för dig vad andra människor tycker och tänker om dig? Var har du din heder någonstans? Var har du din stolthet? Och de kristna i Filippi, de riskerade ju att förlora saker här. De stod inför den här förföljelsen. Folk tyckte illa om dem. Och då försöker Paulus peppa dem med att alltså, jag har hittat min stolthet i Kristus. Det är så fantastiskt. Det är så mycket mer värt än allt annat. Ha er stolthet där. Och så säger han att det är som att han finns i Kristus. Alltså det här uttrycket i Kristus finns ju gång på gång i Paulus brev. Att Kristus är som någon slags rum som man hamnar i genom tron och dopet. Och att han är det rummet och han försöker lära känna det här rummet. Den här sfären. Han är i Kristus och han vill lära känna Kristus. Så här stod det. Nästa bild. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden. Genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått det eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Alltså han vill lära känna Kristus och det gör man Dels genom att läsa Guds ord, lära sig saker, men också genom erfarenhet. Och att följa honom, leva med honom. Alltså, när jag var tonåring där runt 18-19 så fascinerade den här versen mig jättemycket. Att Paulus som har skrivit alla de här breven liksom, kunde säga jag vill lära känna. Att det kristna livet är ett livslångt lärande. Det finns en, man kan bevara sin längtan. Att hela tiden liksom sträcka sig mot mer kan man göra hela tiden. Paulus kunde det. Han vill lära känna Kristus. Och det låter ju lite som att han säger här, hej, jag vill bli martyr. Jag vill dela Jesu lidande. Men det är antagligen inte riktigt exakt det han menar. För Paulus, så, alltså han syftar antagligen här på att det han vill är att han vill leva i samma lydnad som Kristus. Att vara tjänare på samma sätt som Kristus. Och det var ju det som stod i kapitel 2 som jag predikade om sist då. När jag var här, när det nu var för några veckor sedan. Om att Kristus blev en tjänare och var lydig in till döden. Och att vara tjänare, att leva i lydnad, innebär ju alltid ett lidande. Det är jobbigt att vara en tjänare. Det kostar på att leva ett liv i lydnad, att vara en tjänare. Och det är det han menar att han vill. Och det kan leda till martyrium. Men om vi påminner oss om vad han sa i kapitel 1. Om vi går till nästa bild. Så står det så här i kapitel 1. När han berättar om sitt eget liv. När han då finns fängslad och funderar på. Kommer jag bli avrättad? Kommer jag slippa ut i fängelset? Så säger han så här. Jag väntar och hoppas på att jag aldrig ska stå med, där med skam. Det är intressant. Här har vi ordet skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här. Så han sitter liksom i fängelset och funderar på de här vägarna. Och han kan ju inte styra. Liksom. Den han kan göra är att be och tänka och spekulera. Och så säger han, ja, det är en vinst att bli liksom martyr, bli avrättad och få komma till Kristus. Men det är också en vinst om jag är kvar. För att då får jag liksom vara kvar i det här tjänandet. Och det är det han verkar välja. Det här är det bästa. Så här säger han, nej men martyriet, det vore fint att få flytta hem till Kristus. Men jag väljer det här osjälviska tjänandet. Ett liv i lydnad. Och noterade ordet skam. Alltså Paulus hoppas att han mitt i den här förföljelsen rakryggad ska kunna liksom bekänna Kristus. Och jag visar ju den här bilden, om vi tar nästa bild, sist jag predikade, en påminnelse om att vi tänker ju korset är något fint. Vi har liksom det här korset som en fin prydnadssak här. Men det här är en av de tidiga kristna avbildningarna vi har av Kristus. Det är ett klotter i Rom där det är någon som häcklar de kristna. Det står så här, någon som har klottrat Alexamenos tillber sin gud. Och så är det en åsna som är korsfäst. För att folk tyckte det här var så fruktansvärt löjligt. Korsfästelsen var ett förödmjukelsestraff. Alltså man ville förnedra fångarna. Det var därför man gjorde så här. Och hur kan Gud stiga ner den här förnedringen? Alltså hur kan man tro på en sån Gud? Och Paulus liksom, ja, men utan skam vill jag kunna stå där och bara, jag tror på detta. Oavsett liksom förföljelse, vad folk tycker och tänker. Och det var inte bara detta att tro på en korsfäst Gud som var löjligt. Utan det var ju också det här att leva, att kliva ner, att vara en tjänare. Det var någonting som bara slavar skulle leva i. I vår kultur finns ju fortfarande lite kvar att det är fint att vara lite osjälvisk, att tjäna. Och det är ju för att vi har levt i en kristen kultur i 1000 år. Och det är ju lite på att försvinna liksom. Det är lite pinsamt att inte satsa på sig själv. Men Paulus då uppmanar dem att amen, stå fast vid Kristus, även om det inte är PK. Lev ett liv i lydnad. Det är att få vara med Kristus, att få följa honom, det är värt allt. Och så säger han att det här är som ett lopp. Han springer det här loppet. Det är ett lydnadens lopp. Det är ett lopp av tjänande. Och han vill liksom satsa på det loppet. Om vi tar nästa bild. Han säger så här: bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Paulus gick ju liksom all in i hängivenhet i det gamla förbundet. Han satsade på det till 100%. Och nu säger han, jag glömmer det. Och det menar ju inte att han bara glömmer bort att det existerat. Utan det att jag jobbar inte med det längre. Jag satsar på det här loppet istället. Och går all in för det här. Och då är frågan tillbaka till oss då. Vad är det för lopp vi springer? Vad går vi all in på? Vad satsar vi på? Vad håller vi på med egentligen? Vad griper vi tag i? Är det jobbloppet eller kanske vara en god förälder jobbet loppet? Eller det perfekta huset loppet? Eller vara en god människa loppet? Eller springer du Kristus loppet? Och då kanske du tänker, ja, men om man springer vara en god förälder loppet eller vara en god människa loppet, är inte det Kristus loppet? Jo. Men frågan är, vad har du din identitet och din stolthet? Är det att du lyckas med det där? Eller har du din stolthet bara att detta att du tillhör Kristus? Att du bär hans namn, alltså kristen. Vi tillhör Kristus. Eller har du din stolthet i vad du presterar? Om du skulle bli berövad på allt, vad skulle hända med din identitet då? Alltså, kan du skita i vad andra tycker? Att dina barn tycker att du är en skitförälder? Att någon i församlingen tycker att du är ingen god människa eller att du inte lyckas på jobbet? Vad händer med dig då? Kan du ändå vara rakryggad och tänka, ja, men jag tillhör Kristus. Där har jag min stolthet. Vad har du din identitet? Och det fina är, jag tycker det är sånt vackert uttryck när Paulus säger att alltså, jag försöker gripa tag om Kristus, lära känna mer av honom liksom. För att han har gripit tag i mig. Jag är gripen. För att kunna vara den som går all in för Kristus, att bli liksom springa det här loppet till 100%, då behöver man bli gripen. Och då är frågan, har du blivit gripen? Och hur har du förvaltat det? När jag förberett den här plikan så har ett uttryck kommit till mig från när Paulus blev gripen. Det berättas ju 3 gånger i apostlärningarna om Paulus omvändelse. När han var den här som gick all in och förföljde de kristna. Att vara en trosivrare för lagen. Och så kom Kristus och ställde sig i hans väg. Det berättas ju i kapitel 9 av Lukas. Men sen så senare i slutet av apostlärningarna så berättar Paulus den här berättelsen själv. Och då uttrycker han det på lite olika sätt. Och då säger han vid ett tillfälle, kapitel 26, vers 14, att Jesus hade sagt, det går dig illa om du spjärnar emot. Alltså Jesus ställer sig där vägen och bara, det går dig illa om du spjärnar emot. Nu ska jag liksom gripa tag i dig. och det går dig illa om du spjärnar emot. Vad tror ni Jesus menade med det? Jag tror inte att han helt kan mena typ så här, ja, om du spjärnar emot så hamnar du i helvetet. Jag tror mer det handlar om att det blir jättejobbigt här om vi ska ha en brottningskamp. Liksom. Du måste låta mig ta tag i dig. Du får ett så mycket bättre liv här och nu. Och det är ju vad Paulus pratar om här. Jag har hittat värsta skatten. Det här är så fantastiskt. Och det går dig illa om du inte bara låter det här hända dig. För att bli gripen måste du liksom slappna av och låta Kristus göra någonting med dig. Var det här lerat? Och det kanske finns någon här inne som Gud bråkar med. Och där du måste släppa tag om någonting. Precis som Paulus hade fått släppa tag om vissa saker. Sin identitet, sin stolthet. Att jag är minsann omskuren, jag är till Benjamin, jag är en hebreer, jag har det här liksom. Det var han tvungen att släppa tag om. Han ägde det fortfarande. Han var ju fortfarande av Benjamins stam. Han var fortfarande omskuren. Men han hade inte sin identitet i det längre. Och sin stolthet. Är det så att Jesus bråkar med dig just nu och du behöver släppa tag om en stolthet i ditt liv? Sen kan det ju vara så att man har varit gripen. Kristus har fått tagit tag i dig och gjort någonting med dig och du har hamnat på det här loppet. Och just nu så bara orkar du inte. Du är gripen men du har liksom ingen kraft. Allting är bara kallt och tomt. Och så kan det vara. Det vittnar många kristna om att det är en del av liksom den här processen. Vandringen. Och det är en bön som har tröstat många. Jag har ofta läst den i predikningar. Jag kanske har gjort det här förut, vem vet. Kommer inte ihåg. Och jag gör det igen. Och det är en bön från den här boken som heter Landet där tankarna funnit ro, Isak Syrien. Finns att köpa på Bjerka. Jag har inte läst den. Jag bara läst det här första kapitlet massa gånger. Den här bönen finns. Det här var en gubbe som var biskop i Mosul i Irak på 600-talet. Så det är länge sedan. Irak, 1600-talet. Och han ber så här, och det var en from man. Kanske kan det här trösta dig. Han säger så här. Och det är ju någon som liksom, han är på det här loppet, han är på den här vandringen, han är gripen, men allting är bara kallnat. Och då säger han så här, jag har inte ett förkrossat hjärta som driver mig att gå ut och söka dig. Jag har inte ånger. Jag har inte kärlek. Ingenting av det som driver barnen tillbaka till fadern. Herre, inga tårar har jag för att bedja dig. Mitt sinne är förmörkat av detta livet och äger ingen kraft att sträcka sig mot dig i smärta. Så kan det ju vara. Alltså det är så mycket i vårt liv liksom som bara griper tag i oss och bara trycker ut det kristna livet. Det finns så mycket saker som tar vår uppmärksamhet. Och han berättar om detta. Mitt hjärta är kallt under alla frestelser och inga tårar av kärlek till dig kan värma det. Men du, Herre Jesus Kristus, min Gud, som är allt gott, giv mig en fullkomlig ånger och ett förkrossat hjärta så att jag med hela min själ kan gå ut och söka dig. Till utan dig äger jag intet. O gode Gud, giv mig din nåd. Må fadern som har evighet och fött dig förnya din bild inom mig. Jag har övergivit dig, övergiv du inte mig. Jag har gått ut ur dig, går du ut och sök mig. Led mig till dina betesmarker och låt mig räknas bland fåren i din utvalda jord. Så här är det som att jag orkar inte sträcka mig mot dig nu. Du måste bara sträcka dig mot mig. Liksom. Du måste gripa tag i mig på nytt, du måste leta upp mig. Jag är som ett vilset får. Och det här är ju på något vis egentligen att kasta sig på Jesus. Trots att han säger att jag orkar inte det. Att han bara han säger som det är. Och bara välter mot Jesus. Det här är en del av det kristna livet. Att gå också på en sån väg. Liksom. Så sammanfattningsvis då. Vad har du din identitet? Vad har du din heder? Vad har du din stolthet? Vad är det som gör att du kan vara rakryggad? Paulus hade hittat någonting som gjorde att han kunde skita i vad andra tycker. Och det är väldigt skönt att kunna ha ett sånt liv. Skita i vad andra tycker. Kostar så mycket energi. Vad har du din identitet? Vad är det för lopp du springer? Och hur ska du komma vidare på det loppet? Är det någonting du behöver släppa tag om? Behöver du bara finnas i den här liksom smärtan i att inte känna någonting? Behöver du liksom tala ut inför Jesus och bara välta mot honom? Låta honom gripa tag i dig på nytt. Jag vet inte. Men nu får vi i den här måltiden, den här bönen fortsätter med att mätta mig med dina sakrament, med ditt bröd. Jag är ett får som behöver äta liksom, från dina ängar. Det får vi göra här nu. Låt oss be. Herre, tack för att du har funnit oss. Det är därför vi är här just nu, för att du har gripit tag i oss. Du har liksom dragit in oss i din famn. Och nu ber vi, grip tag i oss på nytt. Gör oss hängivna dig. Gör oss förankrade i dig. Hjälp oss att leva ut Kristuslivet. Hjälp oss att utan skam bekänna dig. Att vittna om dig. Trots att det kanske inte är PK. Trots att det liksom inte finns i den här åsiktskorridoren. Att ändå bara vara och bekänna dig. Vittna om dig. Gör oss stolta i dig. Låt oss få ha vår heder i dig. I Jesu namn. Amen.